Hjärtligt välkomna ska ni vara till det 39:e avsnittet av På 65an. Idag har vi sett decenniets första tävlingsmatch på VSKs hemmaplan, Iver Arena som den heter nu för tiden, när vi bevittnat VSKs sista match i Svenska Cupens gruppspel. Vi som ska prata idag är jag, Joakim, Emil och Fredrik. Varmt välkomna.
Hej, hej. Tack, hej, tack. Hej.
Vi kan väl börja vid dagens match som vanligt. Vad tyckte ni om den?
Fast först måste vi börja med att reda ut något mycket viktigare. Det här var ju enda gången i den här podden som vi talar om arenan eller stadion eller hemmaplan eller vad det nu ska vara i termer av Iver Arena. Den heter Parken kort och gott. Annars kommer vi få hålla på och tramsa runt så mycket. Mm. Parken.
Vi säger så.
Ja, vad bra.
Dagens match.
Ja, 4-0. Det var väl kul och bra. Även om vi bara nästan gjorde det vi skulle ha gjort. Men finns väl ingenting att klaga på egentligen.
Nej, stundtals är det klassskillnad, men vi slår ju av på takten lite väl mycket, tycker jag. I första kvarten, i första halvlek är ju riktigt bra, och då känns det ju som att det kan sluta med hur stora siffror som helst. Och sen ökar vi väl tempot lite grann där i andra, när vi får två mål, men ja, alltså det är ju klassskillnad. Men det var väl inte full i den intensitet hela matchen kanske.
Nej, men ändå så gjorde vi inte riktigt det vi hade behövt heller. Även om Sirius hade petat in en boll så hade vi inte gått vidare eftersom vi bara vann med 4-0.
Exakt. Bara. Nej, men det, på något vis så var det väl inte tävlingsmatchnerv eller intensitet. Även om Troné ju vände sig till ståplats och frågade vad det stod mellan Sirius och Göteborg och sådär. Så, men stundtal så är det ju kvalitet i det vi gör, och det är mycket som bådar gott, och det kanske bara bekräftade det där som ju de har sagt, att de inte tar kuppen på, att det inte är någon jättesportslig prioritet.
Ja, jag funderade lite på det när Askebrandt ute i tidningen och säger att de fokuserar inte på kuppen, och liksom i något citat så har han inte riktigt koll på hur de går vidare eller vilka resultat som de går vidare. Tror ni att han verkligen är så, eller tror ni att det är med ett spel för galleriet, att man inte vill liksom lägga någon press på spelarna och sådär?
Jag tror, jag är övertygad om att han visste vad som gällde. Ja. Det, även om resultatet ser ut som det gör, så det är, men sen verkar han ju inte ta allt för seriöst på kuppen. Han ser väl det som en del av en försäsong, och det gör väl ganska många klubbar, tänker jag också.
Jag tror också så här, just det som han är ny och det finns liksom ett stort jobb att göra med att sätta ett delvis nytt spel, så tror jag verkligen att han menar allvar med att för honom är inte det viktigaste resultaten, utan att de har sett det här som försäsongsmatcher med mer tävlingskaraktär och mot bättre motstånd, men liksom att inte liksom bli cyniska, och utan jag tror man verkligen har velat försökt se det här som ett sätt att sätta det spel man vill ha.
Mm. Men nu när man ändå är så väldigt nära att gå vidare som det ändå är, det är ju liksom två mål, ett för oss och ett för Sirius, så är vi kvartsfinal i Svenska Cupen.
Ja, absolut.
Tror du innan matchen att han inte liksom heller, att han mer såg det som fortfarande träningsmatcher liksom?
Svårt att säga. Jag menar, jag är ute på plan så det kändes, förutom där när vi hade en frispark vid mittlinjen i typ sista minuten, så kändes det ju inte alls som att vi kastade allt framåt för att få till det där femte målet. Så att det, jag tyckte det saknades lite i den här kniven på strupen offensiven. Mm. Som vi nog hade fått se om det hade varit så att vi behöver ett mål till för att säkra en kvalplats till allsvenskan eller något sånt. Så att, jag tycker att Svenska Cupen har ju fortfarande en lite sådär konstig konstruktion. Den har ju funkat bra för att det går hem hos klubbarna, för det blir en kvalificerad försäsongstävling. Men man har ju samtidigt tagit bort en del av de moment man vill ha en cup. Alltså det är ju svårare att skrälla eftersom man har ett seriespel. Det här att ju på olika vis det högre rankade lagen gynnas, så tja.
Det tycker jag man borde ändå ha två lag och vidare från gruppspel om man ska ha det. För visst, det är några skrällar blir i de här andra omgångarna är väl som vi spelar under hösten där, eller sensommaren. Men att ett lag bara går vidare från gruppspelet gör ju det väldigt svårt att se några större skrillar.
Absolut.
Mm. Framförallt om man förlorar första matchen som vi gjorde, så blir det ju extra svårt.
Man kan ju ändå säga att de här, jag menar, det här var ju våran sorti då ur kuppen, men man får ändå säga insatsen som sådan. Två i gruppen, 6 poäng, en 3-0-seger, en 4-0-seger. Det är ju bra, och inte minst om man lägger till Göteborgsmatchen som ju då var förlusten med 2-0. Så var det ingen snack om att Göteborg var bättre i den matchen. Men det är ändå så att de två målen är ju enskilda individuella misstag, och vi gjorde inte på något vis bort oss mot ett lag som ju ändå är tänkt för den övre halvan i Allsvenskan. Så det är ju med beröm godkänd insats, tycker jag, från VSK i kuppen.
Mm.
Seriekuppen.
Ja, precis. Du nämnde Göteborgsmatchen där lite, som du säger, två misstag. Men samtidigt så hade vi inte jättemycket framåt, om ens någonting, att vi liksom skulle kunna ha fått in någon boll. För jag menar, då, när IFK har 2-0 så slutar ju de liksom anfalla på det sättet att de försöker verkligen göra mål, utan då spelar de ju lite mer på resultatet och spelar av matchen.
Nej, absolut. Men om man jämför till exempel hur det såg ut när vi mötte IFK Norrköping i kuppen här för, vad är det nu då, 3-4 år sedan kanske, så var vi, ja, men var det ju sån klassskillnad att det liksom, ja, inte alls var roligt. Och jag tycker att den typen av så här insats som vi gjorde mot IFK Göteborg borta ändå liksom ett kvitto på att vi sportsligt rör oss i rätt riktning.
Mm, det tycker jag man ser på matchen idag också, att vi liksom avfärdar Sollentuna så pass enkelt.
Det är klart efter 6 minuter.
Ja, det är ju det, mer eller mindre.
Ja, och så får vi ju igen se liksom enskilda spelare som levererar. Jag menar, Jocke, du stod ju på läktaren och log och ropade poängmaskinen Skog, liksom, som två målgivande inlägg. Dogge som också gör mål på dem båda två. Så att, ja, det finns ju... Det enda man blir lite orolig över det är att... Med en sån här försäsong så kan man bara bli besviken. Det kan bara gå åt skogen.
Ja, man får ju liksom komma ihåg att förra säsongen så gick väl både Gais och Öster vidare från sin grupp i Svenska Cupen och gick till kvartsfinal. Det är ju två lag som vi sedermera hade efter oss i Superettan. Så det säger ju inte jättemycket att man gör en bra cup eller en bra försäsong. Utan... Det är klart att det är inte dåligt att göra det, men man får också ta det för vad det är.
Absolut.
Ska vi prata lite om Sirius-matchen också när vi ändå håller på och pratar om Svenska Cupen?
Ja.
Den var ju riktigt bra. Bra genomförd match på alla sätt.
Det var länge sedan jag såg oss göra en så bra match nästan. Alltså, jag tyckte Sirius aldrig var nära oss. Och det borde vi kunna ha gjort fler mål där.
Mm, verkligen.
Ja, det var ju en seger med mer smak. Alltså det var ju en väldigt bra defensiv och ett aggressivt pressspel, samtidigt som det var disciplinerat, vi inte gick bort oss och skapade otroligt mycket. Jag menar, det var ju, jag menar, 5-0 hade inte alls varit orimligt sett till chanserna i den matchen.
Nej. Vad var det vi gjorde bra då?
Nej, men alltså jag tycker att den höga pressen blir ett effektivt sätt att försvara sig på faktiskt. Samtidigt som det ju leder till målchanser och ett sätt att flytta fram positionerna. Sen så tycker jag att vi spelar det kan, med en helt annan tydlighet. Alltså folk vet vad de ska göra. Vi har ett mycket rakare spel när vi har bollen. Så att sen det kanske också så här, man får ha i bakhuvudet att Sirius hade ju inlett cupen med att vinna med 8-0 var det väl mot Sollentuna och
8-1 tror jag.
Ja, de var väl åtminstone lite de kanske också underskattade VSK lite och var inte helt på tå i matchen, så blev de straffade ganska omgående.
Tycker vi känns trygga när vi ligger i försvar och låter Sirius ha en del boll. Framförallt kanske i första halvlek. Så det känns inte som att vi blir stressade utav situationen. Och sen när vi får lägena så vet vi vad vi ska göra. Och då går vi framåt och så smäller det.
Mm. Ja, vi fick ju en ganska bra start där också. Vad tog det? 4 minuter eller någonting sån där innan Filip dunkar upp bollen i nättaket. Typiskt Filip-mål får man säga. Man vet ju precis att han vet vad han gör där. istället för att gå inåt som man skulle kunna göra, som säkert många skulle ha gjort, så liksom är han så himla trygg i läget och bara lägger över den och dunkar upp den.
Och jag menar, det är en fantastisk framspelning av Awad.
Absolut.
Också. Det var en fin debut han fick i VSK-tröjan. Med två mål och... Två mål, ett assist.
Två mål och en assist.
Ja, ja precis. jag menar, vi har helt enkelt fått in, apropå vad vi gör bra, så har vi också fått in kvalitet i truppen. Av det slag som vi faktiskt inte hade... Vi har ju förra året. Och Awad till har ju verkligen en av dem.
Precis, vi har ju mer eller mindre en ny central linje kan man säga. I David Engström, mittback och Ribeiro, mittfältare och sen Awad framåt. Och måste väl säga att jag tycker alla har gjort det riktigt bra på försäsongen så här långt.
Ja, av det vi har sett hittills och på papper känns det som att vi har gjort ett väldigt bra transferfönster. Och det känns som att vi har blivit bättre på... alla positioner i stort sett.
I alla fall de vi har tagit in nya spelare på.
Ja, kanske det blir bättre på de vi inte har gjort
det
också.
Ja, nej, men det är ju så. Att bra spelare höjer de andra spelarna i laget också. Så det...
Ja, sen måste jag också säga att det är ju också spelare som vi har haft i truppen som har tagit kliv eller rättare sagt kanske också fått förtroende som de kanske borde ha haft tidigare. Men när vi nämnde Skog och Dogge som ju båda två haft en jättestark försäsong. Och om man då också betänker att Skog ju avslutade säsongen väldigt starkt, så är det väl ändå så att man måste se det som ett rätt rejält underbetyg till Thomas Gabrielsson att båda de här spelarna var så väldigt långt ifrån startelvan under fjolårssäsongen. Alltså att det är ju faktiskt ett misslyckande att inte kunna få dem att fungera och få ut den potential som de har visat att de har.
Mm. Skog har ju verkligen levererat, som du säger, både i slutet på förra säsongen och den här säsongen. För säsongen, han gör ju väldigt mycket poäng, känns det som. Alltså mycket mer än vad jag trodde att han hade i sig. Så det är verkligen kul att se att han har lyft så mycket.
Känns som han passar lite längre ner i banan. Det är samma sak under hösten och nu, så då får vi se, ja, som du säger, väldigt mycket poäng. Under våren, det han spelar i som ytter i 4-3-3, där var han kom han inte alls till lika, han fick ju inte ut lika mycket där, om man säger så.
Nej. Sen har vi också ett nyförvärv från ÖIS, Filip Almström Täti, som fick hoppa in idag. Har varit lite skadad till och från, eller han var sjuk under försäsongen. Befarat hjärtmuskelinflammation tror jag det var. Men som tur var verkar det inte ha varit det. Fick komma in igen. Hur tycker ni han har sett ut?
Jag tycker han har varit... han känns som ju väldigt allround. Han känns som en stabil spelare. Han var ju, tycker jag, väldigt duktig mot AIK borta. Så det känns som en... det beror lite på hur vi... Kanske inte given startspelare, men kommer vara en tillgång i truppen, tveklöst. Och vi kan ju använda, han är ju väldigt funktionell spelare, vi kan använda honom på flera olika sätt och positioner också. Så att känns också som en bra värvning. Nyttig att ha. Vad tycker du själv om honom?
Nej, men jag tycker att han är så bra att han passar ju, känns det som, också in i det spelsystemet som Askebrandt verkar vilja spela med två wingbacks. Han är ju väldigt bra där, känns det som, på framförallt högervingen, men kan väl också gå som vänstervinge, har de gjort en del. Så att det känns som att Askebrandt redan hade det här spelsystemet i liksom åtanke när han plockade in honom, kan man tänka.
Och förmodligen så har ju kanske då också Täti själv haft liksom ett litet försprång eftersom han är van med det här systemet. Men det är bara att tacka och ta emot. Men det har sett gediget ut. Det känns som en spelare som inte kommer liksom att gå bort, utan han kommer göra jobbet. Också känns som en liksom lugn och trygg spelare. Det känns viktigt.
Och när vi ändå pratar lite om spelsystemet, så jag tycker backlinjen är lite nykomponerad. Det har sett riktigt stabil ut. Det har väl i och för sig hela laget gjort med, men just backlinjen känns väldigt bra med David Engström och Sean och Kalle. Imponerat på mig. och få hjälp av sina wingbacks på ett bra sätt. Liksom. Så ja, men det tror jag att försvarsspelet känns som att det har steppat upp lite.
Engström känns ju verkligen som en ledare där bak. Som, och han bevisar att han har ju varit av många ganska högt rankad i Superettan, och det tycker jag man har sett. Ser anledningen till varför idéerna har spelat hittills på försäsongen. Så att, känns som ett uppköp gentemot Berisha som är det förra året.
Mm. Verkligen, alltså jag håller helt med. Han har ju väldigt närvaro, och jag tycker att han är en sån som han har en naturlig ledarstil. Alltså han kan både dirigera och så, men framförallt så kan han liksom med sitt kroppsspråk och sitt sätt att ta ansvar på plan vara en förgrundsgestalt. Och jag tycker att han har ju en otrolig bra fysik, men också ett väldigt så här smart sätt att använda den på. Han vet när han behöver liksom ta den här taktiska frisparken och när man ska trycka på. Hans närkampsstatistik måste ju vara rätt imponerande om man skulle få den på papper. Alltså det känns ju inte som att man förlorar en närkamp faktiskt. Känns som en men väldigt bra förstärkning, och jämfört med Brisha så är ju det ett byte man är väldigt glad över.
Ja, i alla fall så här långt.
Ja, men som du var inne på, Joakim, alltså hela den trean där med Sean, David och Kalle känns ju som en väldigt bra backlinje i med superrätta mått mätt.
Ja, men det känns också som att Sean och Kalle har kommit in i det relativt snabbt. För det är ändå så att det är ju en annan roll de får jämfört med liksom det renodlade mittbackspelet i en fyrbackslinje. Så det båda gott.
Mm, verkligen. Jag frågade David Engström på presskonferensen, tror jag det var, eller om det var någon gång jag pratade med honom efteråt, om det var om det liksom är någon stor skillnad med att spela tre- och fyrbackslinje. Och han tyckte ju att det är ju lite liksom, det är inte alla ska klara av det på den här nivån liksom, men man måste ha en liten annan kommunikation med sina försvarskollegor liksom, för en fyrbackslinje där det är man väldigt skolad i Sverige liksom, att man kan det utan och innan, men här så behöver man ett annat kommunikation både med de wingbacksen som man har bredvid sig och sina mittbackskollegor, och där känns det ju verkligen som att, som ni var inne på lite, att David liksom har tagit den ledarrollen och styrt upp det där backlinjen. Så jag tror att det är en stor att Sean och Kalle har kommit in i det så pass bra att David styr dem på ett bra sätt. Så det, ja, det är stor eloge till honom.
Och David har ju också det där försprång med tanke på att han har spelat under Askebrandt i den här formationen. Så det blir ganska, det passar nog bra att han som ledare. Och det är nog bra för, vet du, Sean och Kalle att luta sig mot. Mm. Framförallt här i början.
Eftersom, vi kan väl säga att vi rör oss där i gränslandet mellan ämnena. Spelet på försäsongen och nyförvärven, och det hänger ju ihop. Men jag tyckte också det som var kul är ju att Ribeiro nu har kommit igång efter att ha haft ryggproblem, vilket vi får skylla på parkens urusla konstgräs. Men han tycker jag också verkligen har visat vad han kan. Väldigt trygg med bollen, vet hur han ska värdera lägena, men också väldigt fysiskt. Mm. Stark, det tyckte jag man har sett i de båda matcherna där han har spelat från start.
Ja, verkligen, han är ju riktigt rejäl och ibland så liksom nästan lite oslipat, man går upp och bara sparkar ner någon så här. Sätter sig liksom i respekt, men det är bra, man behöver göra så också ibland. Jag ser fram emot att se mer av honom. Jag var lite osäker på hans nivå egentligen, för att han var ju riktigt bra när vi mötte Frej förra säsongen. Men jag såg några fler av Frejs matcher och i kvalet också när de åkte ur. Tyckte inte alls han var lika framträdande och bra. Så jag har varit lite, ja, men inte orolig, men ändå ett litet frågetecken. Men jag tycker att han har börjat steppa upp och tycker att det ser spännande ut, så jag tror att det kommer bli bra.
Så måste vi då också nämna alltså Awad som ju känns som en otroligt bra förstärkning. Visst, det, som vi var inne på, matchen idag var ju så att vi gick ner i tempo och vi var lite loja liksom bitvis, men när vi blixtrade till så var ju också han en som verkligen bidrog till det. Det känns som att hans högsta nivå är otroligt hög, och den typen av öppnande passningar han slår i sånt som kan vara helt liksom matchavgörande på den här nivån. Så det känns ju, alltså verkligen som jag sagt, en jäkligt bra silly season har vi gjort. Men det reser ju också den här frågan. Nu har vi varit inne på en bra försäsong hittills i stort, även om vi har tre ganska tråkiga träningsmatcher kvar. Man kan undra ens varför man ska spela dem. Nu vill man bara dra igång. Men sett bra spelmässigt ut har det gjort. Helt okej resultatmässigt om man tänker i det som har varit tävlingsmatcher i cupen. Och då har vi ändå liksom några spelare som i fjol var givna startspelare som vi inte har sett så mycket av. Så liksom frågan som reser sig är ju liksom, vilka ska in? Är det några som kommer att få in och vilka ska kliva ut? Så hur tänker ni kring det där?
Jag tänker att på mittfältet till exempel så har vi ju, idag så spelade ju Kevin och Ribeiro på mitt liksom. Jag tänker att Simon Johansson, om han blir frisk, så ska väl han in där någonstans förhoppningsvis. Helgren spelade mot Sirius och gjorde det väldigt bra. Men jag tycker nog ändå att Simon ska in där någonstans. Eller där någonstans. Han får ta den platsen som bredvid Ribeiro helt enkelt.
Ja, Simon vill man ju in. Samtidigt ska det bli spännande att se hur han... För han har ju sina kvaliteter i offensiven. Och om på ett tvåmanna centralt mittfält, så då kanske det blir att Ribeiro får ta för mycket ansvar defensivt. Så, men annars känns det ju som att det är väl där det finns plats för Simon att komma in också.
Ja, han kom in som höger anfallare va? Så, mot AIK. Mm. De få minuterna han gjorde och spelade fram till målet där. Så det skulle också kunna vara en liten fingervisning om hur Askebrandt ser på honom i en eventuell startelva eller i truppen. Liksom.
Men hade Avad kommit in?
Nej.
Så det blir trångt.
Det blir trångt.
Ja. Nej, och om man tänker i fjol då, där ju Simon blandade och gav, alltså allt från den här liksom briljanta inledningen och premiären mot BP där han ju var närmast övermänsklig. Till att sen ha en tuffare period och sen ju mot slutet av säsongen leverera. Men då var han ju tillbaka på höger mittfältet. Mm. Och då känns det som att det kanske var vad han behövde. Det var liksom en liten tydligare, lite mer väldefinierad och en lite lättare roll. Han kunde koncentrera sig på liksom det starka inläggsspelet och komma runt på kanten och sådär.
Och samarbete med Filip som man har väldigt bra.
Ja, men precis. Så jag tycker man kan se honom kanske faktiskt som en potentiell alltså yttermittfältare.
Wingback liksom.
Ja, precis. Mm. Jag menar, vi ska inte glömma att han ju faktiskt hade ju en tid där han var tänkt som högerback rent av. Så att,
där gjorde han väl inte sina bästa matcher?
Nej, det gjorde han inte. Men jag tror att han liksom... Det kanske inte är så att han behöver vara längst fram i banan heller. Och ja... Men det är klart att han går väl in för Kevin, även om jag tycker att Kevin Kostovic har gjort en jättebra försäsong. Jag tycker det känns otroligt viktigt att vi behåller honom i truppen. Jag är faktiskt inte alls så sugen på att vi skulle låna ut honom. Men jag tycker han har visat på ett sätt att han kan nog ta ett steg till. Mm. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi aktivt ger det utrymmet om vi vill kunna utveckla egna spelare, och det har man väl, det känns väl som att klubben också tänker så. Askebrand gjorde ju några uttalanden här när det handlade om forwardssituationen där han ju sa att ja, men vi vill ge Widerhult det här förtroendet och den här speltiden, så att det är också någonting som var avgörande huruvida man skulle liksom titta på en förstärkning av en central anfallare eller inte, och jag tycker att det är bra. Alltså vi måste ge utrymme till våra unga spelare om vi vill liksom bli en säljande eller självförsörjande klubb.
Jag tycker det känns ganska positivt att vissa platser inte är helt gjutna, att det finns, och att vi kommer kunna rotera ibland och utan att det blir liksom stora kvalitetsskillnader i spelet, det tror jag bara är nyttigt för oss. Och förhoppningsvis borrar ju konkurrensen spelarna också.
Verkligen. Och så, min känsla är ju också, jag har för dålig inblick, men så här utifrån så känns Askebrand som en spelare som är bra på att, du vet, personalvård om man säger så. Det känns som att han är, han kan ha en dialog med spelarna. Och jag tror det är väldigt viktigt, inte, alltså, det är det alltid, men jag tror det är extra viktigt när också spelare som har hög högsta nivå och är i god form kanske blir bänkande. Så känns som han är en tränare som förmår ta de typen av diskussioner med spelarna och förklara och förankra det och stå för liksom sitt sätt. Man har ju förstått att Gabrielsson förde ju inte sådana samtal med spelarna, och då tror jag det är mycket, mycket svårare att acceptera att man går från starka insatser i startelvan till att liksom knappt vara med i truppen. Det var ju väldigt så här ryckigt i fjol. Alltså vissa spelare som länge var helt klockrena och gjutna hamnade sedan långt ifrån startelvan. Och det behöver inte vara fel beslut i sig, men om man tar sådana beslut, då är det extra viktigt att man får alla med på tåget. Och det känns som att han är en tränare som tycker att det är viktigt och också är beredd att lägga krut på det.
Och det är nog bra, som du är inne på. Alltså när truppen är så bred, ja, att vi ska få alla att känna sig delaktiga. Och sen kunna utnyttja dem när de väl, de som sitter på bänk lite oftare, när de väl spelar så går de in och gör jobbet.
Ja, börjar vi liksom närma oss slutet på försäsongen? I alla fall mentalt. Det känns som man är färdig. Jag är sugen på på riktiga grejer.
Ja, det blir ju så när man spelar tävlingsmatcher och sen helt plötsligt ska man gå tillbaka och titta på träningsmatcher igen. Det blir lite segt.
Ja, men, och det är inte världens mest så här upphetsande motstånd vi har.
Nej, heller. Ni kommer till Akropolis, möter vi nästa, och sen Brommapojkarna och Karlslund.
Ja. Ja, ja, vi kanske får istället för att blicka bara framåt så kanske vi får blicka lite bakåt. I förra avsnittet så introducerade vi ett nytt stående inslag, nämligen matcher vi minns. Minns ni det, att vi pratade om matcher vi minns?
Det minns jag.
Ja. Minns du vilken match vi pratade om förra gången då?
Det minns jag inte.
Herregud. Det var ju VSK mot forward när Kojar Salimi gjorde 1-0 otroligt sent, vilket då banade väg för drömhusten sen.
Mm, just det, nu minns jag.
När vi stod på 4 poäng efter 8 matcher eller något sånt där.
Ja.
Ja. Det är inte ens så att jag riktigt minns det, även om det var mitt minne. Men Emil, vad ska du minnas idag?
Ja. Jag minns ju sällan fotbollsmatcher. Lite oförberedd på det här.
Nej, men jag bara skojar.
Tur att du har förberett dig då.
Ja, det är väl så här, eftersom jag är äldst och borde ha sämst minne. Men,
du har ju också då flest minnen.
Bra poäng. Eftersom jag är äldst och har flest minnen så får jag dela med av ett till då. Men nu tänker vi verkligen backa bandet ordentligt till en sån här match som jag minns väldigt väl från mina väldigt unga år, eller ganska unga år. Nämligen 1985, då var jag 9 år. VSK spelade då division 2 norra, som det hette. Slutade 2 i serien efter Djurgården. Och på den här tiden så spelades det kval mellan norra och södra serien. Som 2 i serien fick man då möta 1 i division 2 södra, vilket var Elfsborg som då hade blivit inför säsongen åkt ur allsvenskan och satsade stort för att komma tillbaka. Så det var en ganska tuff kvalmotståndare. VSK började hemma på Arosvallen. Det var ett otroligt publiktryck. Det var så mycket folk så att man tillfälligt byggde ut Arosvallen, vilket man löste genom att ställa in 3 rader med träbänkar runt om på löpabanorna som var olika höga, så man kunde liksom se över dem som satt framför den, så man hade en extra liten sittplatsläktare. Totalt så var det 10 300 inne på Arosvallen. Jag minns också att och det var ganska många tillresta Elfsborgs supportrar också som innan matchen hade fräckheten att springa in på plan och sätta ner en Elfsborgs flagga i mittcirkeln. Det här ansågs då bara liksom vara ganska roligt. Ni kan ju tänka om någon hade sprungit in och satt ner en Elfsborgs eller en flagga, då hade ju liksom matchen avbrutits och man hade satt in tårgas förmodligen. Det är den nya tidens giv. Men det enda som hände då var att en då framträdande supporterprofil som kallades för Burken sprang in på planen, slet upp Elfsborgsflaggan, knäckte pinnen mot sitt knä och satte ner en mycket större VSK-flagga i mittcirkeln till liksom publikens jubel. Det var så här folkligt, festligt och fullsatt. Och än mer festligt blev det efter en dryg minut när Fredrik Giesecke, som jag tror han var väldigt ung då, kan ha varit 17 eller 18 år, gjorde mål och VSK tog ledningen mot favoriten Elfsborg. Men sen var också det roliga slut. Fick stryk med 5-2. Lennart Nilsson som sen gick vidare till IFK Göteborg och hade väldigt bra tid där, bland annat var med och vinna vid EFA-kuppen 87, gjorde mål i både Parasvallen och sen i Elfsborgs hemmamatch i Borås som slutade 4-0. Så VSK fick alltså stryk med förnedrande 9-2 över två matcher. Men som nioåring var det här liksom ändå ett bestående minne av att, du vet, känna doften av allsvenskan, och det var inslag på Sportspegeln kring det här och ja, det var fullsatt och det var härligt och det kändes som att vi var med på riktigt. Och det minns jag än idag.
Ja, det var tur att du tog den, för jag minns inte den här matchen.
Hur gammal var du 1985?
Jag var minus 5 år.
Herregud, är du född 1990?
Ja.
Shit.
Jag var inte heller född, kan jag meddela.
Nej.
Satan vad gammal du är.
Då var det ju tur att jag tog ansvar.
Ja, det hade blivit konstigt om vi skulle prata om det. Men ja. Väldigt fint minne. Ja. Synd att vi förlorade så stort bara.
Ja, det var absolut. Och det, jag minns det här tvära kastet från den här overklighetskänslan när vi tog ett sånt... tog ledning, jag tror att det är på frispark som Giesecke skjuter. Intressant också om det här nu minnet stämmer, att en 17-åring som är ganska färsk i laget som tar frispark i ett sånt här läge. Vi kommer säkert få lyssnar-mail om det här nu, att jag minns fel. Men nåväl, men det här innebär ju att nästa gång får ni minnas någonting som har skett efter 1990 då.
Vi ska försöka komma ihåg någonting.
Ja, okej, okay, så nu har vi blickat bakåt och då får vi blicka framåt igen, för det har skett något historiskt i nutid och i närtid också, nämligen precis häromdagen bara.
Ja, du tänker på att vi har startat ett damlag.
Ja, precis, och nu finns det i våra sociala mediekanaler och då finns det också alltså på riktigt. Men nu, laget presenteras ju här på en presskonferens i förrgår, eller igår.
Igår är det.
Igår, ja. Här för någon dag sedan.
Mm. Ja, men precis. Det är ju då VSK ska ju spela tillsammans med BK30, eller jag vet inte exakt hur upplägget blev, om man har ett officiellt delat lag som heter VSK BK30 eller om vi spelar i Division 4-serien och BK30 spelar i deras U19-serie. Men det kanske någon av er uppfattade.
Nej.
Nej. Det känns som det är rätt mycket, många så här tävlingsteknikaliteter som förblir lite svåra att förstå i detalj. Men
så är det. Men i alla fall så ska vi ha ett damlag i nu Division 4 Västmanland. Antar jag att vi kommer få starta i. Jag tror att det finns en liten chans att förbundet låter oss starta i Division 3. Men Division 4 får vi nog räkna med. Ja, vad tycker ni om det här?
Superkul.
Nej, men det är väl, alltså jag menar framför det, ja. Jag tycker det är bra. VSK ska erbjuda en möjlighet att spela fotboll för både killar och tjejer och män och kvinnor. Så det tycker jag är bra. Och det är också det, liksom det givna resultatet av medlemmarnas önskan. Och det är bara att lyfta på hatten för föreningsdemokratin och styrelsens sätt att fånga upp den vilja som fanns bland medlemmarna. Så det är bra. Sen räknar jag med att på sikt så kommer VSK också att bli bra. Jag menar, VSK ska vara en elitsatsande förening. Vi ska inte på sikt ha ett damlag som håller till på den här nivån. Alltså gör man satsningen, då får man också skapa förutsättningar och möjligheter för att vi verkligen ska klättra i seriesystemet.
Mm. Tror du det kommer bli så?
Det vet jag inte, men jag hoppas att, att man kan göra det. Jag tror dock inte att... Ibland har det ju sagt så här, ja, men viss typ av så här sponsorer kan man bara få, man erbjuder damfotboll och så vidare. Jag tror att det här kommer inte alls vara någon ekonomisk plusaffär. Det kommer kosta mycket ganska länge. Jag tror inte man automatiskt ökar marknadsintäkterna i relation till vad det kostar. Utan det här är liksom ett... Ja, någonting som möjligtvis på lång sikt, och trenden är ju tydlig liksom, om man kollar också inte bara hos andra elitklubbar i Sverige utan också ut i Europa, att man ju satsar på det här. Och ja.
Mm. Jag tycker också att det ska bli väldigt spännande att se. Jag tycker det är kul att det startas ett damlag, och det är någonting som jag tycker VSK absolut ska ha. Så att det är bra att det kommer igång, och det ska bli roligt att gå och se på tjejerna. Se hur det går.
Jag är sugen på bortamatcherna, vad det kan bli för metropol man får åka till.
Ja, jag antar att det blir här runt i Västmanland.
Ja, men jag tror det är... Ja, att de slänger, blir lite... Kan få några exotiska lag från... ja, inte just bara Västmanland utan i närheten. Jag tror de får pussla ihop serierna lite på den nivån.
Det är mycket möjligt.
Som ni märker har vi också lite researchjobb att göra om vi ska kunna ge damsektionen samma kunniga och klockrena kommentarer som vi förmår formulera kring här laget.
Men om det inte är så klart vilken serie vi ska spela i, så kan ju inte folk förvänta sig att vi ska kunna analysera.
Jag tror ingen förväntar sig att vi ska klara av det, allra minst vi själva. Nej, men det är bra. Men en sak som ändå har slagit mig, jag tycker att det här är ju ändå resultatet av ett medlemsinitiativ. Och då är det bra att klubben fångar upp det, eftersom det var medlemmarnas vilja. Samtidigt så tänker jag att det här är ju också ett strategiskt beslut. Styrelsen och klubben hade ju liksom för avsikt att starta en damverksamhet, men man tyckte att man kanske inte riktigt var redo organisatoriskt att göra det precis nu och så snabbt som kom att ske. Så det är inte en jätteenkel sak enbart, alltså det här. Tänker om vi talar oss ofta varma liksom för medlems- och föreningsdemokratin, och den är viktig, men ibland kan det också ställa till vissa bekymmer att man kan driva igenom krav på enskilda satsningar som ju faktiskt kanske kan stå i viss konflikt till en strategi eller en prioriteringsordning som de som har en större överblick eller en tydlig riktning för verksamheten har tänkt sig. Så funkar ju en demokrati, men det kan vara intressant att ha med liksom, som i bakhuvudet. Nu är vi tvungna, och det här kostar ju liksom både pengar och tid och resurser.
Mm. Så du menar att styrelsen har gjort ett bra jobb, tycker du?
Nej, men de har väl gjort det jobbet man måste göra i en föreningsdemokrati. Men jag menar att som medlem, att alltså medlem har inflytande, också förbundet med visst ansvar att... Man kan inte bara så här driva igenom den ena satsningen efter den andra om det så att säga inte ligger i linje med de strategier som finns heller.
Jag tycker det är positivt också att det verkar fungera bra samarbete med BK30, och att vi kommer in utan och vi stamplar inte in sent och krossar andra klubbar runt omkring oss. Eller hamna i konflikt med dem, och det känns positivt. Tids nog, om vi ska klättra i seriesystemet kommer vi nog klampa på vissa tår och sådär. Men här är det bra, jag tror det är en bra grund att stå på.
Absolut.
Mm. Och på tal om föreningsdemokrati så har vi ett stundande årsmöte också. Tisdagen den 24 mars. Känns som att det kommer bli ett ganska lugnt årsmöte. Förra året var väl ett av de lugnaste i klubbens moderna historia, får man väl säga. Och det blir väl likadant i år, kan jag tänka mig.
På vilka som dyker upp.
Jag skulle säga det beror väl på två frågor om det blir lugnt eller inte. Det ena är väl faktiskt hur bokslutet kommer att se ut och hur resultatet för driften kommer att se ut.
Det är budgeterat med minus 3 miljoner om jag kommer ihåg rätt.
Ja, och jag menar, visar det upp minus 5 så blir det nog stökigare och stormigare. Och en diskussion kring det, för att vi måste ju få ordning på det där. Alltså även om vi inte har ett likviditetsproblem och har pengar på banken så kan man inte göra den typen av minnesresultat. Också för styrelsens liksom förtroende så är det viktigt att man visar att man kan hålla sig till det underskott man har budgeterat för. Så att jag tror att det kommer att avgöra. Och sen som Emil säger beror väl på vilka medlemmar som dyker upp, hur diskussionerna kommer att gå. Sen tycker jag kanske mest spännande att se om och vilka förändringar det blir i styrelsen. Alltså vilka som stannar kvar och om det kommer nya krafter och så vidare. Det är väl så att valberedningen ska väl enligt de nya stadgarna vill komma ut med det här, tror jag, 2 veckor i förväg. Så det är väl här om några dagar som man ska se deras förslag. Det blir intressant. Jag hoppas ju på mycket kontinuitet och kanske någon förstärkning. Alltså, vi har haft svårt med kontinuitet i styrelsearbete. Jag tror det är viktigt.
Mm. Vi har ingen information om några som skulle kunna tänkas väljas in.
Jag har ingen. Jag har inte hört någonting.
Nej, inte
alls om det hela
faktiskt.
Men Ado kliver.
Ado kliver av. Och jag tror Christer Blom. Vet jag inte exakt, men jag tror inte han kandiderar till ordförandeposten i alla fall. Han är ju till förordnad ordförande, men det ska jag inte svära på om han gör eller inte. Så det blir intressant att se.
Ja, men man kan väl säga så här att vi inte vet en massa och att det inte har varit hela havet stormar. Det är väl i och för sig kanske också ett bra tecken att liksom den här att valberedningen har kunnat liksom arbeta förhoppningsvis på ett vägvinnande sätt, men att det också varit en lugn och ro kring den här processen. Men det är viktigt att vi har en stark styrelse efter årsmötet den 24. Vi har ju ändå en del organisatoriska steg som måste tas om vi vill vara med i eliten på riktigt. Så, och det kräver att vi har kompetent folk som ska staka ut den vägen också.
Mm. Bra. Ska vi kanske börja runda av den här podcasten? Jag har en liten sak som jag skulle vilja säga här. Förutom att man ska köpa säsongskort som vanligt, så tycker jag verkligen vill jag slå ett slag för bortakortet. Det är en väldigt bra deal, men det finns ju då 100 kort som VSK Fotboll har till sitt förfogande att sälja. Och det ger en tillträde till alla bortamatcher på bortaläktaren. Och det här kortet kostar då 800 kronor. 400 av de här kronorna går till VSK. Så man kan då säga att man egentligen bara behöver tjäna in 400 kronor. Och det gör man ju på väldigt få bortamatcher. 3-4 stycken.
Ja, verkligen. Och det är dessutom väldigt skönt att inte hålla på att behöva köpa massa... logga in i något nytt så här system för att köpa enskilda bortabiljetter.
Precis. Så då har man ju sin biljett och man går bara direkt till borta entrén och visar upp den och kommer in. Jag hade sånt förra året, fungerar hur bra som helst. Så det vill jag verkligen slå ett slag för. Köp det kortet. Det är inte speciellt mycket pengar och det tjänar du in väldigt snabbt. Har ni köpt bortakort?
Jag har köpt bortakort.
Nej.
Får du ta och göra det?
Jag har inte köpt hemmakort heller.
Nej, får du verkligen ta och göra det.
Du är på väg att straffa ut dig själv i den här podden.
Jag vill se hur det ser ut inför säsongen. Om det,
du är fortfarande tveksam till om de har levererat tillräckligt mycket på försäsongen för att det är värt att...
Det börjar ju luta att det kan bli ett köp, men vi får se.
Men om du nu har pushat för bortakort och hemmakort i allmänhet, så faller det på min lott att säga att man ska ju också åka på premiären.
Absolut.
6 april, Sundsvall, en måndag. Det är ju en usel veckodag, men det är ju ingen ursäkt för att stanna hemma. Nej. Och nu kan man ju också boka sig på buss med VSK Sports.
Ja.
Så gå in och gör det på vsk.nu eller åk dit på vilket sätt ni vill. Men var där i alla fall. Mm. Det kommer vi vara.
Absolut. Och med fördel kan man ha sitt bortakort då. Redo, som man har köpt.
Precis.
VSK får ju 40 000. Om vi säljer all 100 bortakort. Istället för att de pengarna hamnar i något annat klubbsfickor när man handlar biljetter. Så...
Köp bortakortet.
Hur gör man då det? Man mejlar biljett@fastras.sk.se, tror jag. Man kan gå in på VSK Fotbolls hemsida och titta. Ja. Där finns det Swish-nummer och bankironummer.
Man hör av sig dem i alla fall.
Ja, det gör man.
Perfekt.
Bra.
Då säger vi så då. Och som vi brukar.
Heja sport.
Heja sport.
Heja sport.